Hej och välkomna till Ung och Dums podcast. Dagens avsnitt kommer att handla om rasism. Ung och Dum vill synliggöra föreställningar kring vithet och svenskhet för att på så sätt synliggöra rasifierade strukturer och motverka rasism. Ung och Dum menar att det är rasismen och de rasifierade strukturerna som är problemet. Inte invandring, integration, kultur eller religion som idag formuleras som politiska problem. Programledare är Gülşen Uz. Fortsätt gärna samtalet på Twitter under hashtaggen Ung och Dums podd.
På detta poddavsnitt kommer vi prata om rasism tillsammans med vår panel som består av Niklas.
Tja!
Hej! Mireia.
Hej, hej.
Isabella.
Tjena, tjena.
Och Rashid.
Hejsan.
Och jag tänkte att våra lyssnare ska lära känna er lite. Och därför undrar jag, varför är ni här?
Ska jag börja?
Ja, du kan börja.
Varför är jag här? Jag tror att jag är här för att jag har jobbat en del med antirasistiska frågor. Bland annat genom att jag har jobbat som utbildare för ungdom. Åkt runt på skolor i Sverige och talat om de här frågorna. Bland annat även om engagemang och åldersmaktsordning. Men här idag ska vi prata mer om de antirasistiska frågorna. Så jag har väl rätt mycket erfarenhet av den världen och skolans värld och sådär. Och sen för tillfället så har jag precis börjat jobba på Peaceworks. Och där är ett projekt där vi tar fram ett antirasistiskt läromedel för högstadie- och gymnasielärare. Så jag är även inne i den grejen nu och tänker väldigt mycket på de här frågorna varje dag.
Intressant. Mm. Mireia?
Ja, jag är här för att jag håller på med en podcast med en kompis som heter Camilla och Mireias podcast. Och där pratar vi väldigt mycket om de här sakerna och vrider och vänder på dem utifrån egna erfarenheter, men också sånt som vi läser om och nyheter och sånt som händer runt omkring. Eller böcker som vi läser som har med de här ämnena att göra. Så det är därför jag har blivit inkallad till det här mötet.
Ja, precis. Och Isabella?
Ja, sen jag var 13 år eller något sånt så har jag stört mig väldigt mycket på liksom de orättvisor som finns i världen och så, och i Sverige. Så att jag gick med i Ungdom mot rasism och har varit med där sedan dess. Och nu sitter jag i styrelsen för Ungdom mot rasism på riksnivå och jobbar en hel del liksom mot rasism på olika sätt. Liksom, för jag tycker att det är något självklart för mig som alla borde syssla med.
Vad gör Ungdom mot rasism?
Ja, Ungdom mot rasism samlar ungefär 3500 antirasister runt om i Sverige. Och jobbar i olika lokalgrupper och på olika sätt liksom för att motverka rasism i Sverige och jobba för ett samhälle som står för mångfald och öppenhet. Så att vi håller utbildningar, vi jobbar med påverkansarbete, vi arrangerar manifestationer, demonstrationer, vi tycker och tänker och hörs och syns. Liksom.
Och Rashid?
Ja, och jag finns här för att jag sitter i styrelsen för Sveriges unga muslimer, en organisation som bildades för cirka 20 år sedan. Där man jobbar för att stärka svenska muslimers identitet. Speciellt framförallt fokus med ungdomar. Och för 20 år sedan när organisationen bildades så hittade vi anteckningar. Vi nämligen satt i Kungsholmen här och flyttade härifrån ganska nyligen. Då hittade vi gamla anteckningar som vi tror var en, liksom, en idé om varför Sveriges unga muslimer bildades. Och en av dem prioriteringsfrågorna var just rasism och islamofobi, och vilket är ännu en väldigt, har blivit högre än i prioriteringsordningen för vår organisation. Vi ser idag att rasismen utbreder sig och tar an i olika former och språk. Därför tyckte vi att det är väldigt nödvändigt att bekämpa den också. Speciellt för våra medlemmar tycker att det är väldigt viktigt. Så det är nog därför jag är här. Rasism är ju, man kan ju ungefär definiera som att människor som behandlas olika på grund av sin hudfärg eller ras. Och då tycker vi att sån typ av särbehandling ska inte ske i vårt samhälle. Mm. Och det finns många människor som är utsatta idag. Och vi tror på människans lika värde och alla ska ha lika rättigheter och samma möjligheter att kunna leva i det här samhället precis som alla andra. Och därför är det väldigt viktigt att jobba mot sådana här typer av tendenser.
Mm. Vad säger ni andra?
Ja, alltså, det, alltså, om man bara försöker förenkla det, så är det ju för att människor far illa, helt enkelt. På jättemånga olika sätt. Det beror väl på hur man definierar rasism sådär, men jag menar, generellt handlar det om att, ja, folk mår dåligt av rasism, och man vill inte att folk ska må dåligt. Det är liksom själva grunden i det. Sen kan det ju liksom vara allt från våld bara till ord, att folk känner sig utanför, eller att man utanför bostadsmarknaden, arbetsmarknaden. Det finns ju, alltså, tecknen på rasism är ju superbreda. Det finns ju liksom överallt i samhället, ju, från stort till litet, men eller litet, det är inte litet egentligen. Vardagsrasism och sådär kan ju ses som litet, men för den som liksom blir utsatt för det, så är det ju inte så litet. Och det är ju den som blir utsatt för det som på något vis har rätten att säga ifrån, tycker jag. Men ja, som sagt, man vill inte att människor ska fara illa.
Jag tänker också att rasism är ju ett samhällsproblem som påverkar oss alla på olika sätt. Alltså, vi kan inte fokusera på att lösa de viktiga problemen i samhället så länge som rasism finns i så stor utsträckning. Vi glömmer ofta bort liksom varför det till exempel finns problem med segregation. Och skyller det på vissa människor. På grund av rasistiska tankesätt så skyller man till exempel segregation eller arbetslöshet eller så på vissa individer, istället för att skylla problemen på liksom, ja, där problemen verkligen ligger, i till exempel socioekonomiska skillnader. Så att rasism är verkligen ett samhällsproblem som påverkar oss alla, och därför är det så viktigt att alla hjälper till att motverka detta. Oavsett liksom, vad man heter i efternamn eller hur man ser ut, så måste alla hjälpa till i den här kampen.
Ja, men jag är nog lite inne på samma sak. Jag tänker att det är i rasismens natur ligger en normaliserande blick på vissa ordningar i samhället som har att göra med till exempel vilka som äger eller vilka som inte äger, vilka som gör karriär eller inte gör karriär, vilka som är kriminella eller vilka som inte är kriminella, vilka som är en samhällsbelastning eller inte. Att det är en ganska slapp analys av samhället då man gärna beskyller en grupp för att ja, man lägger alla problemen på dem istället för att se till andra faktorer som sociala strukturer, ekonomisk ja, tillgång till det, till ekonomi, till det materiella. Så det är en ganska slapp analys av samhället att röra sig genom, helt enkelt. Det är ganska lätt att bara skylla på en grupp istället för att se till, men vad handlar det här om egentligen?
Precis, jag tänkte på det, jag såg ett program på tv med kriminologen Jerzy Sarnecki, jag vet inte om någon såg det, Min sanning. Men då var han så här, han pratade om olika tendenser och strukturer i samhället, och så var han så här ganska noggrann, man måste alltid ställa frågan varför det är som det är liksom. Man kan inte bara lämna, man kan inte, som du sa, man kan inte beskylla en grupp för någonting, eller ja, jag vet inte, de är arbetslösa bara för att de är invandrare liksom. What? Det är jättekonstigt, så väldigt lat inställning liksom, och lite så här slapp samhällsanalys. Lägg till frågan varför och börja prata om det, så blir det en helt annan, ja, då får man fram helt annan svar liksom.
Jag tänker också att rasism är någonting som hindrar människor så fruktansvärt mycket i sina liv. Alltså just att när man får höra ständigt eller läsa ständigt hur man förväntas vara eller hur man liksom är, om man till exempel är icke-vit, så blir man väldigt begränsad i sitt liv. Och en vit människa, eller en människa med liksom ett efternamn som Andersson eller så, får ofta höra eller får läsa hur duktiga andra är som en själv. Och därför har man så mycket enklare för sig att öppna sin fulla potential eller att bli någonting liksom. Så rasism är ju något som hindrar människor i deras vardag hela tiden, för att man får höra hur man förväntas vara. Och något som ger väldiga fördelar till andra människor som man inte alltid reflekterar över.
Jag håller faktiskt mycket med. Det är en panel som håller med. Det är inte ofta det sker i
ingen hård debatt här.
Och det är ganska skönt för en gångs skull. Men också när man diskuterar rasism så brukar man alltid diskutera att det bara uppstått ur ett vakuum. Att det bara kom till. Och det är ett problem, tycker jag. Att, dels att man inte erkänner rasism som ett samhällsproblem. Vare sig inom vilken politisk skala, vare sig det är vänster eller höger, tycker jag att man inte gör det riktigt. Och sen när man diskuterar om rasism så brukar man alltid diskutera på ett sätt att det är någonting som skedde i dåtiden, långt bak i tiden, eller att det är någonting främmande, att det skedde i England eller USA och så vidare. Och Det som är skrämmande är att vi vet så lite om vår egen historia, alltså svensk historia. Att det är så påtagliga, så att Sverige har en idétradition som är väldigt både antisemitisk och islamofobisk och afrofobisk för den delen också. Och att de strukturer som finns idag har inte bara uppstått över en natt, utan det är någonting som har sina rötter i historien. Alltså, det vill säga transatlantiska slavhandeln, korstågen, sättet man målade upp muslimen som en barbarisk, våldsam, skäggig man som bara växer och växer och växer. Ett imperium som man inte kan lita på, en djävulska och så vidare. Och idag när man hör diskursen eller samtalet om muslimer så påminner väldigt mycket hur det var även i medeltiden. Mm. Att man ser att det är någonting, ett hot helt enkelt, den här hotbilden. Och att man alltid kopplar det till historien, det tycker jag saknas idag, i dagens debatt om rasism.
Mm. Alltså, en annan grej, så här, Carl von Linné liksom, var ju svensk och hade ju någon, han klassificerade ju växter och sådär, men även människor.
Mm.
Alltså, det finns ju en så här vetenskaplig tradition i Sverige av att man på så här nästan vetenskapligt vis har skapat rasism. Carl von Linné och sen det här rasbiologiska institutet på 20-talet. Och det intressanta är att tänka så här, hur kan Sverige gått från typ världsledande inom vetenskaplig rasism till världsledande inom tolerans på typ 20 år. Man glömmer inte det. Alltså det sitter djupt i någon slags idétradition hos människor liksom. Så att, ja men det är nog något som folk, ja men man vill inte kännas vid det liksom. Man vill liksom inte riktigt erkänna att så här, shit, det finns rötter, det finns historia här som är ganska rasistisk liksom.
Jag tycker också att i Sverige så har också den antirasistiska kampen sett ut på så sätt att den har varit den har inte haft en fullkomlig bild av vad rasism är. Man har haft den här inställningen att man kan informera bort rasism genom att prata om alla människors lika värde, och att man kan prata om, men om alla skulle känna en invandrare eller om alla skulle känna en muslim eller en chilenare, så skulle man se att de var människor.
Mm.
Men rasism går ju inte att informera bort, för att rasism finns på riktigt och det är en maktstruktur som samverkar med andra maktstrukturer. Och då till exempel det ekonomiska systemet som vi har i vårt samhälle, det är ju ingen slump till exempel att de som vi ser här i Stockholm som städar tunnelbanan, att de har att de är icke-vita, eller att vi har en jättestor befolkning i Sverige som är överutbildad, som är icke-vita och har jobb som de är överutbildade för att ha. Och sen om man kollar på det globalt så är det inte heller en slump vilka det är som utför det hårda arbetet som vi lever på i den här världen. Alltså så här, rasismen är ju en sån maktstruktur som samverkar med en ekonomisk struktur också. Mm. Och de spelar väldigt, väldigt bra ihop där. Att man kan använda sig av en grupp som man kopplar till lägre status och kan utföra det fula och dåliga arbetet som ingen annan vill göra.
Men så du tror det är kopplat till någon slags alltså, kapitalistisk, ekonomisk värld? Liksom.
Alltså jag tänker att dels så kapitalismen är ju inte beroende av rasismen.
Mm.
Och rasismen är inte beroende av kapitalismen. De kan finnas oberoende av varandra. Men däremot så är de väldigt bra kompisar. Ja, för att kapitalismen kan i allra högsta grad utnyttja sig av rasismen. Och det har vi ju sett genom slaveriet. Och hur ser vi ju i Sverige idag vilka som utför de så kallade skitjobben som ingen vill göra. Eller att papperslösa gör det. Så det är ju det är liksom, rasism går inte att informera bort om alla människor lika värde. Det samverkar med så mycket annat i samhället.
Mm. Hur märker ni rasismen i ert liv? Eller i er vardag?
Ja, det är på så många sätt. Alltså, ja, men bara som du sa där. Alltså, det måste ju finnas en anledning till exempel till att de så kallade skitjobben då.
Mm.
Det är dumt att överhuvudtaget säga det, för då befäster man att de skulle vara det. Men ni förstår vad jag menar. Mm. Liksom utförs av icke-vita. Jag brukar ofta tänka på dem jag är på bar och klubbar. Så här, nästan alltid diskar och nissar. Alltså de som plockar glas och sådär. Det är nästan alltid icke-vita. Alltså det syns ju överallt liksom. Arbetsmarknad, bostadsmarknad, ja, företagsledningar, styrelser, alltså jag menar det är bara öppna ögonen. Sen är det ju väl så att folk gör ju inte den där kopplingen då mellan att det skulle ha något med rasism att göra. Men då får de gärna förklara vad det annars skulle vara liksom. Alltså jag tycker det är ganska tydligt, men sen är det klart det är ens vardag också. Jag menar, jag har ju privilegiet ju. Jag är ju inte icke-vit, så att jag, så som jag ser ut och så som min kropp ser ut, så får jag ju väldigt, väldigt sällan vara med om det.
På vilka sätt får du fördelar?
Ja, men alltså, det handlar väl mycket om att man inte får nackdelar också, så att säga. Mm. Men även att man får ju, ja, men alltså, man är normen, man är liksom det som förutsätts, det självklara, det liksom det som inte sticker i ögonen, det som liksom hänger med ett flow. Jag vet inte om jag går på en intervju eller ska få en lägenhet eller om jag ska börja på någon ny utbildning eller om jag ska, det kan vara säkert i privatlivet, kompisar, kärlek, whatever liksom. Mm. Jag ingår i normen, jag är man och jag är vit sådär, så att, och det är ju det som är grejen, att jag märker ju inte det då. Nu håller jag på med såna här frågor så jag tänker på det, men liksom rent konkret så ser ju inte jag det.
Som brun man eller icke-vit bor i Tensta, så är rasismen väldigt påtaglig i min omvärld. Om jag säger så här, om jag går till Tensta och går till matvärlden och sen plockar jag upp brödet och jag ser att den börjar bli möglig, och sen plockar jag ner den och tar nästa och det är samma sak. Det är en form av rasism. Om jag säger att Systembolaget har bättre öppettider än biblioteket, för mig det är en form av rasism. Mm. När jag märker att det finns fler sortiment av fransk vin än fransk fanonböcker. Det är en form
fransk,
fransk fanonböcker. Ja. Det är en form av rasism. Alltså det, att man inte har samma möjligheter att kunna liksom, ha någon form av social trygghet, ekonomisk trygghet. När man söker till exempel arbete, så vet man att om du är en icke-vit beslöjad kvinna, så är chansen väldigt, väldigt låg jämfört med om du var en vit man. Mm. Vi märker hatbrottsstatistiken ökar, speciellt mot icke-vita kvinnor. Mm. Speciellt som är beslöjade, som är synliga. Liksom. De utsätts för mycket trakasserier och hatbrott.
Vad är hatbrott för något?
Hatbrott är, kan man väl säga, att människor som utsätter andra människor för hatbrott är att när man trakasserar en annan person utifrån ens religionstillhörighet eller etnisk tillhörighet. Mm. Även kön.
Och
sexuell läggning också. Mm. Precis, så det är hatbrott. Och många utsätts för hatbrott idag. Även kriget mot terrorismen, som är en global sådan, men den är också väldigt påtaglig i Sverige. Det är kanske inte den vanliga gemene vita svensken tänker på, men för icke-vita svenskar är det en ganska vardag. Så man... När säkerhetspolisen kommer till dig och vill liksom ha information om varför du går till en moské väldigt ofta, eller vilka föreläsningar brukar du lyssna på YouTube och sådana saker. Så den är väldigt påtaglig.
Har du varit med om det själv? Alltså?
Med säkerhetspolisen?
Yeah.
Nej, det har jag inte. Men det finns... folk brukar komma i kontakt med oss när de har varit kontaktade av säkerhetspolisen. Mm. Liksom, vad ska jag göra? Varför har jag blivit kontaktad? Mm. Måste jag gå på deras möten? Och så vidare. Så det är många människor som vänder sig till oss när de blir utsatta för sådana här saker. Mm. Oavsett om det är från någon granne eller om det är någon myndighet. Och med väldigt knappa resurser så försöker man alltid göra det bästa av det. Liksom. Mm. Man försöker uppmärksamma sådana här saker.
Jag har ju ofta liksom, sen jag blev... Jag har ju lärt mig väldigt mycket liksom om rasism och så, och försökt att ta till mig saker. Och sen dess, när jag har gått i skolan, så har jag märkt hur illa så många saker är i skolan. Alltså vissa lärare är fantastiska och pratar om rasism på ett bra sätt och pratar ur ett normkritiskt perspektiv och de flesta frågor. Men överlag så har jag suttit och läst i skolböcker om filosofer till exempel, som alla är vita män. Alla, verkligen. Och det är ju inte så filosoferna i världen har sett ut. De som har tagit fram tankarna liksom, vi har. Jag skrev ett prov om islam på högstadiet. Och jag mådde så fantastiskt dåligt när jag skulle skriva det. Det var en fråga på provet som var... jämför ditt liv med en muslims.
Nej.
Och jag var dels så här, tänkte, hur ska jag kunna göra det? Enda skillnaden i våra liv är ju att den personen är muslim och inte jag. Och... vem förutsätter de att den som skriver provet ska vara, om det står sådär? Vi hade en muslim i klassen. en person jag visste om i alla fall. Jag vet inte om, om det var fler som var muslimer i klassen. Men i alla fall, jag har ingen aning om vad den personen svarade på provet. Och jag svarade väl att jag vägrade svara i princip. Nej, det är många sådana saker som har hänt genom åren som gör att jag störs något fruktansvärt på hur skolan fungerar. Och det är inte så konstigt då heller när Ungdom mot rasism gjorde en undersökning nu. När man frågar om elever i skolans upplevelser av rasism. Mm. Varpå 48% av de utrikesfödda som svarade på den enkäten sa att de hade upplevt rasism. Och väldigt många av de fallen var också i skolan man hade upplevt det. Så det är ett enormt problem liksom. Mm.
Jag vet att Sveriges Unga Muslimer gjorde också någon undersökning där de kollade gymnasieelevers attityd gentemot svenska muslimer. Då ville man veta vad de hämtade sin, vad den främsta kunskapskällan var från islam och vad man associerade muslimer med. Mm. Det var mycket med kriminalitet som terrorism och svart jobb och lågutbildade jobb och liknande. Och framförallt också så förknippade man muslimer med segregerade områden, alltså de invandrartäta områden som de kallar det för, Rinkeby, Angered, Rosengård och så vidare. Och den främsta kunskapskällan från deras håll var inte media som många skulle tro, utan det var religionsundervisningarna från skolan. Okay. Och där finns en utmaning för oss alla, att man ger en korrekt berättelser om just olika religioner eller olika grupper i samhället. Jag tror att ofta så brukar man, alltså våra historieundervisningar idag är väldigt exkluderande. Den inkluderar inte alla, eller den är inte representativ för alla svenskar som bor i Sverige. Och sen när man väl hämtar en berättelse, är det oftast en berättelse som är skriven av någon som inte är från, tillhör den gruppen, om man säger så. Och att den baseras mycket på föreställningar och värderingar och koloniala föreställningar framförallt. Och sen trycker man upp det och sen liksom lär man ut det materialet utan någon självkritik eller liknande.
Det här hedersmordet på Fadima som skedde dagen efter. Så säger min SO-lärare att ja, ni tjejer på skolan, det vill säga vi icke-vita tjejer. Ja, ni vet att era pappor inte får tvinga er saker och ting. De ska inte mörda er. Ni bor i Sverige. Och det var så här, va? Du vet inte, eller så här, hur utgår du från hur min familj ser ut? Och då blir det så här, ja, men vi stackars er, vi finns här. I Sverige. Vi ska ju rädda er.
Mm. Jag minns också när Fadime blev mördad. Jag har ju så här katolsk bakgrund från det landet jag kommer ifrån. Och jag hade så här eksem på nacken då. Så gick jag till skolsköterskan. Ska kolla på eksemen. Och skolsköterskan bara, ja, det ser ut som att någon har varit här och strypt. Så här. Och jag bara, men alltså. Oh, och förstod direkt vad det var för så här, ni, alltså, men det är eksem liksom. Det är inte någon som har varit där och gjort mig illa. Jag kan få någon salva liksom. Men det var verkligen någon slags välmenande. Det var ju välmenande från de här personerna, men jag tycker det tyder så himla mycket på, för när vi har pratat om rasism nu så har det varit så väldigt synliga saker som man blir utsatt för, alltså vad folk antar om en, att man kanske, att ofta brukar man prata om en väldigt tydlig rasism, som att folk kallar den för jävla svartskalle. Eller att man söker ett jobb och har högre kompetens än sin kompis, och så visar sig att kompis blir kallade på arbetsintervju men inte en själv. Massa sådana saker. Men rasism handlar ju också om de osynliga berättelserna som finns i samhället. Rasism är ju också att röra sig och växa upp i ett land där man själv, där det inte finns några bilder där man kan speglas mot, där det är begränsat. Att när nu en muslims tjej syns, så är det någon som har blivit mördad. Mm. När muslimska män syns, så är det när de har liksom flygit in med några så här små flygplan. Och så, så här, är det den bilden som folk har av det, för att de kallar sig för det. Och så är det det man tror, att det är sådana berättelser. Och så var det ju också i samband med Fadime, då var det ju, dels var det Jalla Jalla och så var det Vingar av glas, just som man brukar visa som så här bra antirasistiska filmer. Och de berättelserna om de liksom unga icke-vita tjejerna, det är ju just så här, två unga tjejer som blir ut, som liksom lever i familjer med en väldigt stark hederskultur som inte får göra som de vill. Så det var de bilderna som man fick spegla sig mot. Så det är ju också rasism att leva i ett samhälle där berättelserna som då ska handla om en själv är berättade av andra, där man hela tiden blir omtalad. Inte bara i det fiktiva, utan det kan ju också vara nyheter, vilka det är som berättar om en. Allt är ju också rasism, det, det osynliga. Och det är också ett sätt för makten att, att utöva sin makt, att osynliggöra vissa grupper. Det blir så talande fast det är tyst.
Många gånger så ser man att vissa antirasister är bara arga och skäller ut. Och så har det sett ut genom historien. Liksom, att när man, så fort man säger ifrån eller utmanar den rådande maktordningen, så blir man per automatik aggressiv eller har en aggressiv retorik.
Mm.
Sist så, senast någon blev kallad för aggressiv, det var Martin Luther King. På 50-talet i medborgarrättsrörelsen i USA, han var kallad för extremist, kommunist, en aggressiv och så vidare. Idag är han ju en gullebarn liksom. Det är ingen som skulle någonsin kalla Martin Luther King för aggressiv. Och jag tror inte att man ska ursäkta sig själv för den ton man har, utan jag tror att man har fog för så man vill uttrycka sig för. Du har befogenheter och fog att kunna göra det.
Alltså, jag tycker du har rätt.
Du har den moraliska en rättigheten också att kunna göra det. Och sen ifall utövaren känner sig kränkt, det för mig liksom, det spelar inte så stor roll, utan det är inte utövaren som är offret, utan det är faktiskt den som blir utövad.
Nej, men absolut inte så. Jag skulle ha all rätt. Jag bara menar att alltså, och det är verkligen inte ditt ansvar heller. Absolut inte. Jag menar, det är ni som är kränkta, så att säga. Jag bara tänker, om man, för jag försöker alltid tänka utifrån så här, vad är det vi pratar om? Är det ett problem? Vi vill ha bort problemet. Hur gör vi då? Förstår jag menar? Och jag har hört många historier och sett mycket exempel på människor som... Det blir lite som att man får jobba typ med marknadsföring. Man får, alltså förstår man får... Ja, eller jag bara tänker så här, hur ska jag få den här människan att liksom försöka börja reflektera och få bort sina rasistiska åsikter? Och så börjar jag skälla och skrika, men fan, det gick inte, hur gör jag då? Det är det tänkandet jag försöker komma åt. Jag vet liksom inte riktigt vad jag vill, för att det är jättesvåra frågor, och någonting skulle vi lösa det här, så hade det ju varit jättefint, men det kommer vi nog inte göra. Men du förstår vad jag menar, den jag teoretiska rättigheten har du absolut, men så tänker jag så här lite...
Förlåt.
Nej, kör du.
Jag förstår exakt vad du menar, och jag tycker faktiskt inte det är någon... För mig att det är någon prioritet man ska överhuvudtaget lägga på att försöka övertala den annan hur han tänker när han frågade vart kommer ifrån.
Nej, nej, nej.
Utan däremot så tycker jag det är viktigare att, liksom, att det ska kunna finnas konsekvenser när man utövar rasism på olika slag. Till exempel ifall någon blir diskriminerad på arbetsmarknaden, så kan man kunna vända sig till en antidiskrimineringsbyrå som tar ärendet på juridisk nivå. Och sen kan man alltså straffa, för att det är ett lagbrott, man får inte utöva rasism. Och Sverige har skrivit under och tecknat internationella lagar som strider mot, eller som är väldigt progressiva när man läser om liksom, hela allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna står ju mer eller mindre att ingen får bli utsatt för rasism, vare sig det är i fredstider eller krigstider, vare sig man är svart eller om man har sitt ursprung från Latinamerika eller vad det än är. Och att Sverige bör leva upp till de kraven som de har sagt att de ska följa. Och då tycker jag, för oss är det väldigt viktigt att det ska finnas åtgärder. Alltså så fort någonting händer, så kan man kunna åtgärda det. Och till och med liksom bötfälla, beroende på hur allvarligt det är, kan man till och med köra med fängelsestraff om det är ett hatbrott, man kastat sten på någon tjej eller någonting. Idag är det väldigt svårt att bevisa, säger man, eftersom jag tycker inte det finns tillräckligt med många bra verktyg för att kunna hantera den här frågan. Så att övertala någon annan att han gör fel, för mig det är lite sekundärt. Det första är att man måste kunna, liksom, det måste kunna ske konsekvenser. Och sen tror jag folk kommer fatta, åh fan, alltså, om jag gör det här så leder det till det här, då kanske jag inte ska göra det liksom.
Jag tror också det är svårt att komma åt just de här frågorna, så här, ja, men var kommer du ifrån till exempel, eller eller åh, du är så duktig och du har gjort karriär och du beter dig på ett visst sätt som är så bra, du är precis som oss svenskar. Alltså all den sortens rasism är svår att komma åt, för att vi i Sverige inte har kommit så långt med den rasistiska analysen av vad rasism är. Till exempel så har vi i Sverige kommit mycket längre med en feministisk analys. Alltså det är ingen som ifrågasätter längre att det finns liksom en maktordning där männen värderas högre än kvinnor. Och därför så kan man komma, alltså om vi ska översätta så här, vad kommer du ifrån med lilla gumman? Så är det inte okej att säga lilla gumman. Och det är lätt att säga åt någon så här när man blir lilla gummad. Och när vi har kommit längre med den, liksom, den analysen av vad rasism är och att det är en sån struktur och en kultur som finns i Sverige, så kommer det vara lättare att säga så här, nu lilla gummade du mig, eller nu så här, sa du så där, vad kommer du frånade mig, eller vad man skulle kunna översätta, så kommer det vara mycket lättare att peka ut de sakerna. Men så länge det hänger på individer och så, alltså det handlar om att få igång en vinna definitionen av vad rasism liksom vad rasism är, för den definition, det är definitionskriget, det finns inte än fortfarande, det finns liksom, det är ingen, den håller på, det håller ju på att ske nu, och det har vi märkt så här, hela förra året, alla de här diskussionerna om Lars Vilks, om Tintin, om jul, liksom tomteverkstan, Kalankas julafton, alla de, eller Lilla hjärtat, alla de diskussionerna handlar ju väldigt mycket om att det är ju en diskussion som handlar om att man håller på att definiera vad rasism faktiskt är. Och då har man ju i Sverige idag, så när man pratar, när man ser, men när det förekommer till exempel sexistiska bilder, så är det ju ingen som pratar om att det har att göra med, nej men nu ska vi tillåta sexistiska bilder i reklam, eller till exempel den här toalettbilden som var på den här skolan nu nyligen, då det var en tjej som klagade på, känner ni alla till den? Det var en målning på en skola, på en grundskola, som en tjej klagade på för att den föreställde en kille som tjuvkikade på en tjej när hon typ satt på toa eller vad det var. Och så klagade hon på den och hon tyckte att den var sexistisk, och så blev det en jättestor diskussion så här, men är det okej att det här ska finnas på en grundskola? Och hon blev jättehyllad för hon var jätteung och väldigt välformulerad och så. Och alla backade upp den. Alla tyckare backade upp den. Och var bra att vi tar bort den här bilden, för det här ska inte uppmuntras. Men då var det ju ingen som pratade om till exempel yttrandefrihet eller rätten till att få uttrycka sig fritt, och konsten ska vara fri på det sättet som man uttryckte sig hela förra året, när det hade att göra med de här rasistiska diskussionerna. Och det är ju så ett tydligt tecken på att den antirasistiska analysen, den har inte kommit så långt i Sverige.
Det jag kan känna igen mig i är när jag får välmenande kommentarer om min ålder, alltså som rör åldersmaktordningen. Till exempel att du är så himla smart och så himla duktig än fast du är så ung. Och det kan man ju jämföra med, du är så smart och så himla duktig än fast du är kvinna, vilket vore någonting liksom väldigt nedsättande att säga enligt många. Och då skulle folk kunna förstå det som är fel i att säga det, men inte när det gäller ålder. Och det är lite likadant med rasistiska kommentarer. Och det jag gör är att jag säger sällan emot när någon säger en sån välmenad kommentar. Jag säger ofta bara tack. Och sen så sparar jag bara alla de kommentarerna och försöker att lägga fram dem under en sån här diskussion eller under en klassutbildning eller under ett tal eller under en föreläsning. För att om man angriper någon direkt när den har sagt något, så säger den ofta, nej men jag menade ju inte så, eller nej men det var ju bara en snäll kommentar liksom.
Det var ett skämt.
Precis, det var ett skämt. Då förstår man ofta inte. Men om man kan lyfta upp de här små kommentarerna till ett strukturellt perspektiv i ett annat sammanhang, så kan människor börja förstå vad man bör säga och vad man inte bör säga, och hur det man säger reproducerar liksom en maktordning. Så jag tror att för mig är det inte så viktigt att säga emot i situationen. För att det är så svårt att göra. Ibland säger jag emot lite snabbt och säger, gå och lyssna på en föreläsning med mig. Så förstår du sen. Men man kan ju inte förklara där på en minut vad det är som är fel i kommentaren. Utan man måste ju nästan spara den till andra sammanhang. Till en debattartikel eller till en längre diskussion. Och då kunna ta upp felet i de kommentarerna.
Om vi spinner vidare på lösningen på problemet. Vad behöver man göra för att få en antirasistisk samhälle?
Jag tror att vi behöver en Malcolm X. En medborgarrättsrörelse. Det är vad vi behöver.
Vad är det?
Det är folk som går samman och protesterar mot samhällsordningen som finns idag. Arbetarna gjorde det för 100 år sedan. Arbetarrörelsen som varit väldigt framgångsrik. Kvinnorörelsen som också är en väldigt framgångsrik rörelse. HBT-rörelsen ser vi idag. Jag tror vi behöver en sån rörelse för att folk ska liksom förstå att det här är ett allvarligt samhällsproblem. Och sen tror jag att man först måste ha någon form av teoretisk kompass. Som Syran här precis sa. Att vi behöver ha en verklig förståelse av vad rasism innebär. Vi måste kunna ha en väldigt så här, intellektuell förståelse av rasism innebär. Inte bara begränsa det till någonting som är så här, högerextrema eller sverigedemokrater. Utan att den är mer strukturell och väldigt... orättvis på så sätt att det har också ekonomiska grunder och sociala grunder. Så det är vad jag tror för att få bort de här strukturerna. Det är ett sätt att påbörja i alla fall. Det är vad jag tror, åtminstone att man behöver göra. En folkrörelse.
Vad säger ni andra?
Jag håller med. Det var väl lite som du sa, liksom, att det känns som att det är någon, en så här teoretisk debatt som ligger ganska långt efter. Liksom. Mm. Och sen var den ska hamna är svårt att veta, men det är ju verkligen som du säger, alltså det känns som att det finns typ två, eller det finns säkert fler, men två antirasistiska läger liksom, som det ena, eller det ena har kommit lite längre.
Berätta om de två.
Nej, men alltså att man ser det på ett lite mer strukturellt historiskt sätt, att man ser att man kan se att konst till exempel kan vara rasistisk, att man tycker att det är viktigare att den inte är det än att man ska få yttrandefri. Alltså att man har en helhetsförståelse av rasism liksom. Men alltså det känns som att andra läget liksom klockar lite här och där på något vis liksom. Sen vet inte jag vilket håll det kommer gå åt. Det känns som att det är nästan en politisk kamp liksom. Men jag kan tänka mig att lösningen på problemet kan kanske vara att hitta liksom någon slags intellektuell kompass, precis som du sa liksom. Så det blir tydligt liksom. Men det kommer vara en åsiktsdebatt tror jag liksom.
Jag tror också att den berörda gruppen måste också få göra sin röst hörd. Att man verkligen tar ställning i de här frågorna. Jag vet att folk som utsätts för olika typer av rasism idag hamnat i ett läge där allting har normaliserats. Att det blir så vanligt så att man inte känner av eller att man inte ens är medveten om det man utsätts för. Mm. Det finns jättemånga sådana exempel, ungdomar som vi bemöter efter jag haft en föreläsning om islamofobi. Men alltså, liksom, jag har aldrig blivit utsatt för rasism. Och sen ändå så bor han i en förort. Hans mamma är städare, hans pappa är arbetslös. Han går i en skola som har knappa resurser där 40% av eleverna inte ens klarar av målen till för att nå gymnasienivå liksom. Och allt det. Och sen att man liksom tydliggör att den verklighet du lever i, den är väldigt orättvis. Och det är det som man måste, det är det man måste jobba med. Mm. Så att folk som utsätts för rasism, det är bara de som kan verkligen sätta stopp för det här. Mm. Det är inte någon annan. I historieböckerna får vi alltid lära oss att det är alltid den vita europeen som kommer och liksom frälser eller räddar människorna från förtryck eller vad det är. Utan det stämmer inte. Utan det har alltid varit en kamp från folkets sida där man verkligen ställer sig upp och säger att det räcker. Jag tycker folk ska bli mer arga också. Jag tycker idag är inte folk tillräckligt arga. Jag förstår inte. Folk brukar säga Rashid är så arg. Men varför ska man inte vara arg? Alltså, du har ju den moraliska rättigheten att vara arg. Liksom, kolla vad man utsätts för. Och du är inte arg. Det är väldigt förvånande. Att man ska säga men nej, islam är en fredlig religion. Försöker säga harmonisera antirasismen. Liksom. Mm. Utan jag tror att ju fler människor som ställer upp och säger att det är nog, jag tror polariseringen kommer att öka ännu mer. För att det kommer finnas röster som kommer säga nej, nu håller jag inte med. Liksom. Och jag tycker ifall det där, den vägen man ska gå, så tror jag att den vägen man måste gå. För att komma vidare från det här.
Jag förstår vad du menar där, men för jag kan vara en av dem. Jag skulle nog aldrig säga så på det viset, men jag kan... Det är bara för att jag tänker utifrån någon slags så här psykologisk samtalsmetodik, typ så här. Man lyssnar sällan på någon som är jävligt arg, förstår du vad jag menar? För att man blir lite så... Förstår du vad jag menar? Att det blir lite...
Jag tror de lyssnar mer.
Tror du det?
Ja, alltså, jag tror...
Fast,
alltså...
ja,
jag tror det.
Jag vet inte. Jag kommer ihåg i hösten så gick en utbildning i det som heter det svåra samtalet, som handlar om svåra samtal för lärare mot föräldrar och sådär. Och jag sa inte att det är rätt eller fel, men hon talar mycket om vikten av att liksom lyssna in, även om man är jättekritisk liksom. Lyssna in, håll lugnet, och sen så liksom sakta sipprar du ut med ditt bemötande liksom. Men lite som du sa där, att jag tar inte fighten där, utan jag gör mina föreläsningar eller vad det är. Mm. Men jag menar, det, alltså, det motsäger ju inte att man är arg i grunden för en orättvisa.
Mm.
Det jag är ute efter nu mer, det är här hur det liksom, liksom hur det syns, hur jag uttrycker min ilska, så att säga.
Fast jag tror inte att det går att vara väldigt pedagogisk och på så sätt få bort rasismen. Och jag tror också det beror på, som ni har varit inne på lite, vad man har för analys av vad rasism är. Man kan inte pedagogisera bort den ekonomiska rasismen. Det går inte att vara välmenande mot den strukturen och så försvinner den inte.
Mm.
Det är helt plötsligt. Alltså det är ju, det finns ju, alltså jag förstår vad du menar när du liksom efterfrågar någon slags ilska, och det är ju för att det finns en konflikt här.
Mm.
Det finns en maktkonflikt. Inom rasismen som samverkar med det här ekonomiska systemet vi har. Så det är en faktisk konflikt. Av vissa som har mer, som har tillgång till mycket mer saker, till bättre utbildning etc. etc. Och andra har det inte. Och det syns på att vita har mer och bättre tillgång till de här sakerna än icke-vita. Och de skillnaderna blir, den skillnaden blir också större. Och jag tror att det som ni också var inne på lite, att det kanske finns två bilder av rasism. Som ditt exempel på de här personerna som växer upp och inte har tillgång till den här liksom välfärden. Att hur man ser på de personerna som växer upp med en pappa som är arbetslös, kanske överutbildad, whatever, det spelar ingen roll. En mamma som jobbar som städerska, biblioteken är dåliga, man har jättedålig skolundervisning. Att man växer upp med bilden av att det är omöjligt för en, att ett jättestort steg för en att plugga på högskolan. Den blicken som man har på de personerna, beroende om man tänker på nej men vadå, ni kan väl skärpa er, klipper och skaffa ett jobb och ta er från den där förorten. Har man den, det är ett sätt att ha en analys av vad rasism är. Och det är ganska, det är, då kopplar man inte rasismen till ekonomi till exempel. Och sociala faktorer, det är ett sätt att analysera rasismen. Sen är ett annat sätt att se att nej, de här personerna har mycket sämre förutsättningar att ta sig till den här högskolan, att få de här jobben, att förverkliga sina drömmar på grund av de här faktorerna, bland annat ekonomi. Och det är där det skiljer åt, och det är där det faktiskt finns en konflikt. Liksom.
Mm.
Dels vilken analys ska vi välja, och sen att om man väljer den analysen att de har inte samma förutsättningar på grund av de här ekonomiska problemen, så finns det ju faktiskt en konflikt där i grunden. Det går inte att informera bort rasism om alla människors lika värde. För att, nej, i det här samhället så tycker vi inte att människor är lika mycket värda i liksom, praktiken.
Mm. Men nej, för att jag är ju helt med på att det finns en konflikt. Men sen så kan man ju hantera en konflikt på olika vis. Det är det jag, och jag vet absolut inte hur man ska göra. Men då tycker du, om det inte handlar om... Alltså det känns som att det blir som en diskussion, revolution eller reform. Så jag menar, de här, en hardline och en lite softline. Fast man har ju samma analys, att säga. Om vi säger att vi är överens om analysen om orättvis och att det finns liksom strukturer som gör att det är på det viset. Så finns ju olika vägar att gå mot att försöka förändra det, tänker jag.
Jo, absolut.
Och vilken väg tänker du?
Nej, men jag tycker att det finns väl ingen motstridighet mellan att agera och vara arg och frustrerad över sin situation. Och med all rätt. För att man märker att, men shit, min pappa får inte det här jobbet fast han är överutbildad. Han får inte ens jobba som kassör på Konsum fast han är civilekonom. Det är väl en jättebra grej att vara så upprörd över, eller att man inte får jobbet. Det beror på, alltså, det är ingen motsvarighet med att vara arg och sen konkretisera det och sen i reformer och så. Men som du var inne på lite, alltså, som när du efterfrågar den ilskan, så tolkar jag det som att folk ska faktiskt se att de har rätten till att vara arga, för att de är värda mycket mer. Därför att det är så normaliserat. Folk växer upp och tänker, det här är min lott. Folk växer upp och tänker, nej men jag är inte tillräckligt smart för att läsa vidare, eller inte vet jag, bli fotbollstränare eller vad man nu vill bli liksom. Och det är det som folk ska se och bli upprörda över. Men den sanningen är till och med dold för de personerna. För att det är så många som tänker att, men som vi pratade, rasism handlar ju också om att vissa ordningar, alltså vissa sanningar, kan handla om att vissa människor ska ha det bättre och vissa människor har det sämre. Och så kan det handla om, och så kan det vara så att men vita har det lite bättre än icke-vita. Att det blir så vanligt så här. Men jag är en sån som har det så här bara.
Jag tror att det viktigaste och det bästa som skulle kunna komma med den ilskan vi har pratat om, som behövs, är att det finns så många i Sverige, eller de flesta i Sverige, ser inte, alltså som vi sa, det finns ingen analys av rasismen, och man ser inte att det finns så pass mycket rasism som det gör i Sverige. När jag frågar människor, eller när man frågar människor i allmänhet, liksom, vad finns det för rasism i Sverige idag? Då svarar man antingen Sverigedemokraterna, eller så svarar man saker som kalanka, pepparkakor, kinapuffar. Liksom. Och så tror människor att det är all rasism som finns i Sverige. Och jag tror att om människor som utsattes för rasism började bli mer arga, som det efterlyste, började säga till ifrån oftare, då skulle man förstå på riktigt att rasismen finns och är ett allvarligt problem. Jag tror att man började inte förstå könsmaktordningen ordentligt förrän kvinnor började beskriva hur det var att vara kvinna, förrän feminister trädde fram. Och jag tror att det är lite det vi behöver i Sverige. Vi behöver förstå vad rasism är, förstå att rasism är väldigt allvarligt och hur det kan ta sig uttryck och vad det kan betyda för människor att bli ständigt utsatta för rasism. Och det är det vi skulle kunna vinna på den ilskan du pratar om. Sen tror jag att alla i Sverige måste samarbeta, att alla måste jobba tillsammans om vi ska kunna bli av med rasismen. Jag tror inte att det är en gruppskamp, eftersom det är ett problem för alla. Men vi måste historier måste få komma fram om rasism, historier om när man blir utsatt eller vad som händer, eller hur man ser på sitt liv när man blir utsatt för rasism.
Det som jag tycker är också viktigt, självklart ska alla komma fram och liksom alla ska tillsammans jobba för en bättre framtid, men det ska inte vara på liksom, alltså kampen ska inte kidnappas av någon så här etablerade vita män i kostym som sen ska bestämma hur det ska göras, utan jag tror det är viktigt att de underordnade människorna får diktera sina samhällsvillkor och sätta krav på sina makthavare och säga liksom, det är de här grejerna vi kräver, och vi tänker inte kompromissa vare sig med vår identitet eller vårt sätt att leva eller liksom, och det här är någonting som alla människor har rätt till. Så det finns alltid en rädsla att så fort etablissemanget kommer emellan så händer att de liksom drar iväg lite åt annat håll, utan att gruppen ska liksom stå på sig och verkligen säga nej, men vi tänker så här, utan det är den här analysen vi har av vad rasism innebär, och det är det vi kommer fortsätta sträva efter. Sen tror jag med tiden så kommer de anpassa sig efter den diskursen. Precis som liksom, kvinnorörelsen. Idag försöker alla anpassa sig efter den. De har fortfarande mycket arbete att göra, men de har kommit ganska långt jämfört med bara 30 år sedan. Så jag tror någon liknande grej
att... Men hur ser du på den rörelsen? Alltså, du sa att det behövs en medborgarrättsrörelse och sådär. Hur skulle du beskriva den nu liksom? Finns det...
Den börjar komma. Jag känner lite ilska här och där. I söndags så var jag Pantrarna i Göteborg. Det är en förortsrörelse. Megafonen i Husby börjar också komma. Jag känner att det börjar bildas i Malmö också. Jag har också en avdelning, startas där, Pantrarna. Och hämtat inspiration från de svarta Pantrarna. Som bar liksom hagelbössor och sen baskrar. Det är när jag kommer ihåg från filmen. Men de hade en väldigt så här, en väldigt intellektuell approach mot rasism. Man försöker alltid förminska dem, de var aggressiva, de var våldsamma och så vidare. De läste i konstitutionen att alla har rätt att bära vapen. Mm. Då gjorde de det liksom, för att det fanns svarta människor som blev mördade på den tiden. Det sker än idag, men liksom nästan lagligt. Och det var bara några år efter Jim Crow-lagarna, lagarna där man segregerade vita och svarta emellan, upphörde. Det var bara några år efter som svarta panterna bildades. Och i Sverige så ser jag tecken på att många organisationer börjar bildas ute i områden där det bor många icke-vita människor. Jag vet att den muslimska gruppen börjar också samlas kring de här frågorna också. De har gått ihop och de har skrivit nu en rapport till en skuggrapport till en CERT-kommitté, till en FN-kommitté, om de brott som den svenska staten gör mot svenska muslimer. Och det börjar komma sådana saker.
Mm.
Jag tror inte att vi har kommit till en Malcolm X-nivå ännu, men ge det 10 år tror jag. Då har vi någon Malcolm X från Rinkeby någonstans. Hoppas det i alla fall.
Jag tänker också att vad som bör göras är att Sverige bör ta itu med bilden av vad som är en svensk person, som vi var inne på i början, att svensk idag är lika med vit. Och då handlar det återigen om vilka som känner sig inkluderade i det här samhället, att det icke-vita är hela tiden villkorade i sin svenskhet. Så länge man är duktig och sköter sig, då blir man kallad och inkluderad i, liksom, i det svenska. Och är man inte det, då är då man blir svartskalle, man är invandrare och får tillhöra den gruppen. I Sverige så har vi ett system om första generationens invandrare, andra generationens invandrare. Det är liksom, följer verkligen den svenska rasbiologiska historien, att man kan vara olika delar av en nationalitet. Det är en sån absurditet. Antingen så är man väl svensk medborgare eller så är man det inte. Så det är också en sak att så här, slopa. Varifrån kommer det här behovet av att folkbokföra människor som andra generationen, första generationens liksom invandrare, att de inte ens kallas, eller att vi inte ens kallas för första generationens svenskar, eller liksom andra generationens, alltså inte ens det, utan det är hela tiden på det främmande som vi definieras utifrån. Så det är också en sån sak som väldigt tydligt och byråkratiskt visar på den rasismen som finns i Sverige.
Verkligen, alltså Sverige har med sig en god självbild. Jag tror att Sverige måste nog vakna upp från sin lilla dröm och börja inse att idag, alltså en femtedel av alla svenskar har en utländsk påbrå liksom. Och Sverige är inte så vitt som det var, utan det nya Sverige är verkligen det man bör fokusera på. Och genom att använda språkbruket också, det är jätteviktigt alltså, när man läser saker i tidningar, att man till exempel när man läser en nyhetsartikel så någon förövare var svensk medborgare, då vet man ju att han hade han kommer från en annan ras, han kan vara svart, han kan vara brun liksom, en icke-vit person som ett svenskt medborgarskap, och att man använder de här termerna just för att beskriva att den här personen är inte riktigt svensk. Nej. Om man säger så, det tror jag absolut är jätteviktigt att ta itu med också.
Men det är därför som jag tänker också på alltså det antirasistiska arbetet och att organisera sig antirasistiskt. Alltså jag tror att det är jätteviktigt att man i det antirasistiska arbetet arbetar på ett sånt sätt som man vill att samhället ska vara sen.
Mm.
Alltså vill man till exempel leva i ett jämställt samhälle och kämpa för det, då borde man också driva en jämställd kamp till viss del. Vill man leva i ett samhälle där människor kan verka på lika villkor, då måste man ju försöka skapa en rörelse eller en organisation eller så, som, där människor kan vara med på lika villkor. Jag tror att det är väldigt viktigt att man samverkar väldigt mycket när man jobbar för antirasism, för att man vill ju nå ett samhälle av samverkan. Så jag tror att det är viktigt att tänka på när man ska gå samman och arbeta mot rasism eller för det samhälle man vill verka i, att man bör göra det tillsammans och inte på varsin front, utan man bör samarbeta så mycket som möjligt för att vi ska kunna arbeta på det sätt som vi vill vara i slutändan.
Jag tänkte bara en sista runda. Vad vill ni tillägga?
Jag skulle vilja säga en sak som jag skrev lite om precis när jag gick hit, att jag var så glad att få komma hit och podda om rasism. För jag tycker att det behövs så många fler samtal där vi bara pratar om vad rasism är, vad antirasism är, vilket samhälle vi vill leva i. Och att vi gör det utan prestige, att vi gör det förutsättningslöst. Vi är ju inte här för att komma fram till en lösning eller för att övertyga lyssnare om att jag vet bäst eller liknande. Utan vi bara pratar. Och jag tror att det behövs så mycket mer.
Det kan jag verkligen vara med om. Alltså det är så här, varje litet samtal så lär man sig sjukt mycket, alltså om sig själv och om andra människor. Ja, det är grymt värdefullt.
Jag som några sista ord så också väldigt tacksam för att få vara del av den här panelen och den här podden. Jag tycker det är väldigt viktigt och nyttigt att vi fortsätter ha de här diskussionerna långt framöver och att det inte slutar här utan även tar det ut till folket. Sen tycker jag att man ska liksom bli arg, gå ut och protestera liksom. Och sen kan man göra det på massa olika sätt. Men så länge du känner det här, att det finns någon form av orättvis och att du vill verkligen skrika det ut, så är du alltid välkommen hos oss på Sveriges unga muslimer.
Sista ord. För mig är antirasism också kopplat med den ekonomiska rasismen. Definitivt. Antirasism för mig handlar inte bara om att alla ska säga alla är lika mycket värda. Du har också rätt till det här landet. Utan det handlar också om att fördela resurser på ett rättvisare sätt. Vilket då innebär att ja, det finns en konflikt där för att det finns vissa som har tillgång till de ekonomiska resurser mycket mer än andra. Och den ekonomiska rasismen måste också rättas till. Annars vill inte jag vara med. Annars är det inte min liksom, antirasistiska kamp om inte den ekonomiska rasismen försvinner också.
Tack Niklas, tack Mireia, tack Isabella och tack Rashid för att ni kom och delade med er era tankar och erfarenheter.
Tack ska du ha.
Tack.
Du har precis lyssnat på Ung och Dums podcast. Ung och Dum är ett arvsfondsprojekt som drivs av Sveriges elevråd Svea, Rädda Barnens ungdomsförbund och Centrum mot rasism. Fortsätt gärna samtalet på Twitter under hashtaggen Ung och Dums podcast.